Jag vet ju att det blåser lite motvind, inte bara för dig Johan, för många andra. Tänkte jag ska pigga upp här med någonting, så jag vet inte om det har nått dig. Det är nämligen så att en av dina favoriter, det får man nog säga, Tinnerholm.
Ja, det får man nog säga.
Ja,
ja, fellow skötter.
Ja, ja, du har varit svag för honom länge. Det är lite din oremo.
Mm. Så. Jag såg ju honom när han kom upp med rosiga kinder när han sprang på kanten i Åtvidaberg och var ganska ung och vild.
Han då har ju varit framgångsrik i New York, väl utsedd till New York City Football Clubs bästa spelare av fansen. Fjolårssäsongen, en av de bästa ytterbackarna i hela ligan. Har väl 2 år kvar på sitt kontrakt och bor väl ganska flott där på Manhattan någonstans. Var på Manhattan är det?
Det borde jag ju veta. Jag hade ju en del kontakt med honom i våras för de här coronadagböckerna.
Han bor på Manhattan.
Han bor på Manhattan.
Den lilla ön där. Halvön. I alla fall så är det eventuellt så att han är aktuell för en av dina favoritklubbar. Nämligen Freiburg.
Är det sant?
Jajamän.
Gud vad kul.
Ja, jag tänkte att detta ska hade piggat upp dig.
Var har du läst detta?
Ja, jag läste detta i Sportbladet. Det var väl Wagner som hade avslöjat.
Flitig Wagner.
Ja, precis. Men det känns också som en typisk sån. En Wagner-gubbe på något sätt.
Ja, även jag såg också att han hade skrivit om Per Frick.
Ja.
som ju då har en stark säsong i Elfsborg bakom sig.
Mm. Var han aktuell för?
Mycket. Det var skönt. Det var ingen särskilt lång artikel. Det var bara att det är mycket intresse runt Per Frick från alla möjliga klubbar.
Och Frick som väl sprang mest offside i Allsvenskan 2020.
Gjorde han det?
Jajamän.
Frickadona. han hade då bland annat intresse från 2 sydkoreanska klubbar.
Ah.
Men även många i Europa. Och det var skönt att läsa, för Frick uttalade sig då. Och han verkade så bekymmerslös och var inte så noga med att vakta sin tunga. Och inte så att han skrävlade heller. Det verkade bara vara skönt att det kan vara så här ibland också. Han sa, men det känns jättebra, lite intresse. Var skulle du helst spela? Frågade Wagner. Ja, då får jag nog säga Zweite Bundesliga. För där spelar min kompis Jocke Nilsson som jag har så bra kontakt med. Men det är också kul, Andreas som ringde här nyligen. Apropå nytt kontrakt och nyligen. Så allt ser jättebra ut.
Det är klackarna i taket. Ja. Fricken.
Ja, och så stod det ju då också att, för han har ju, han drivit klädmärke Frick, va? Ja, är det med Rodén?
Ja, jag tror det.
Ja, och jag borde veta vad det heter.
Jag kan ju säga, det är kanske lite gratisreklam för dem här. Men Fredrik Tillberg, reporter på Offside, är ju en hängiven köpare från deras sajt.
Ja,
de har tydligen den typen av plagg. Vad heter den där?
Overshirt.
Overshirt, ja.
Det stod då även i artikeln att han samtidigt är tungt engagerad i sitt företag.
Det var väl då Rodén som var den ekonomiansvarige.
Ja, eller om det var vi som spekulerade i hur uppdelningen var.
Det kanske bara var så att Frick var den som stod för designen.
Ja, som så här, så att säga, eller kanske också så sluter avtalen. Ja, eller så.
Eller så är det bara att de har gått in med lite stålar och så är det andra som gör allting.
Så kan det vara, men de verkar ju lägga mycket tid på det.
Han har gått in tungt.
Ja, och nu var det då mycket intresse runt Per Frick. Så man hoppas ju att för en sån kille, Tinnerholm har ju ändå fått testa nu på utlandsäventyr ganska länge. Men jag har inte Frick fått göra och man hoppas ju att det blir av någonting. Att inte bara, för man kan bli lurad ibland, finns intresse. Det är ändå inget konkret.
Mm.
Jag kommer då tänka på filmregissören Ulf Malmros.
Mm.
Han jobbade då, är det här sent 80-tal kanske, så jobbade han för produktionsbolaget Strix, tror jag. Med Aschberg då. Och han var väl någon slags slav där. Han hade inte kommit upp subligt regissören, utan fick jobba hårt, satt och klippte och så. Och så var det någon långfredag när bara Malmros var inne och jobbade. Och så ringde stationära telefonen. Han lät den ringa för, ja, och inte svara nu. Men så ringde den igen. Och då var det då Jan Stenbeck, alltså head honchon, som ringde från New York. Då. Och han förklarade att det är en debattartikel i DN, i gårdagens DN, som jag verkligen måste läsa. Jag tror den handlade om kanske telenätet eller någonting sånt. Det var mycket viktigt för Stenbeck. Läs upp den för mig. Malmros hade ju ingen DN där, och dessutom var det här långfredag då, så det var ju tidningsfri dag, utan det var alltså gårdagens DN som Stenbeck var intresserad av. Så men du får fixa det, sa Stenbeck. Jag ringer igen om 20 minuter och då ska du läsa upp den här. Det fanns ju inget internet liksom. Då får du läsa upp den här artikeln för mig. Ja, så Malmros avbryter och springer ut på Söder och försöker fråga i kiosker om de har gårdagens DN. Det har de inte. Så i panik så rusar han upp i en trappuppgång och bara ringer på alla dörrar och frågar, är någon av er som har gårdagens DN? Och till slut får han napp då och får tag i gårdagens DN. Springer tillbaka till kontoret, hinner precis till Stenbeck svarar. Och han kan då läsa upp artikeln för honom. Och Stenbeck blir nöjd Och när han är klar så säger Stenbeck, ja, mycket bra. Vad hette du, sa du? Så här, ja, Ulf Malmros. Ja, det är bra, grabben. Bra. Ja. Hej då. Ulf Malmros, ja, nu jävlar. Ja. Nu Stenbeck vet jag, ja. Nu lyfter det. Ja. Och några veckor senare då så är Stenbeck hemma och är på Rish. Ja. Och då är även Malmros där. Och säger, stärkt kanske av några öl. Ja. Där, nu går jag fram till Stenbeck och ja. Säger så här att det var jag som, det är Ulf Malmros. Jag läste upp den här fixade artikeln som jag läste för dig från New York. Du, det kunde jag inte bli mindre om i Stenbeck då. Så bara för att det verkar som att det finns mycket intresse så är det ju inte klart riktigt. Nu har det gått okej för Malmros. Det gör det säkert även för Frick. Men jag hoppas att han liksom får close the deal på ett annat sätt.
Stenbeck. Känns som den gamla tidens ledare på något sätt.
Ja, det får man nog säga. Det sades ju att han hellre ville, han ville gärna ha folk som, han var inte rädd om folk hade haft en lite brokig bakgrund. Alltså, har du slagit någon på käften någon gång? Sägs ju ha varit så här en anställningsfråga och man skulle då svara ja, för det betydde att man hade varit med om ett och annat och en doer. Men för att återkomma då till det du gjorde mig glad över, Tinnerholm till Freiburg, det vore ju fantastiskt. Jag gillar ju fortfarande dem, jag ska inte överdriva och säga att jag
och det går bra för
lever och dör med
Freiburg. Ja, det var väl, jag tror att Wagner hade, det var två tyska klubbar, det var Freiburg och sen så var det väl, kan det vara Düsseldorf? Är det en Röslös klubb som ligger då typ femma i Schweiz?
Ja, just det.
Då Frickens favorit ligger Schweiz i Bundesliga.
Ja, det är också något sympatiskt med Fricken då, att vart spelar du helst? Ja. Man får välja helt fritt och väljer då Schweiz i Bundesliga. Ja. Tack för det, det gjorde mig absolut glad.
Ja,
som vanligt då, sen i somras så är det 2 veckor sedan vi sågs sist. Mm. Har ju varit, det brukar ju vara de här helgerna, förutom att det är sport och sådär, så är det ju mycket tv satsar ju alltid stort. Och det läggs ut mycket. Jag har sett på ett Greta-dokumentär och Ulf Lundell-porträtt och annat. Har du sett något bra?
Ja, jag såg i mellandagarna den här Jakten på en mördare. Har du sett den här?
Nej, men jag har läst boken faktiskt.
Mm, av?
Tobias Barkman, sydsvenska journalist. Bra bok.
Mm,
och jag handlar om Helenfallet.
Ja, precis. Jag får säga att serien också är bra, tycker jag. Det är väl en 5-6 avsnitt, tror jag, som finns på SVT Play. Så jag vill reklam för dem också. Och detta handlar ju då om mordet på Helen som mördades 1989 i Hörby i nordvästra Skåne.
Är det nordvästra Skåne?
Ja, nordöstra Skåne.
Ja, just det. Osäker, nordvästra är dina trakter.
Ja, för helvete. Alltså, där kan jag inte ha fel. Alltså. Men jag vill minnas, jag började sälja kvällsposter igen när jag var 8. Jag minns att jag sålde det här exemplaret av den här löpsedeln som fanns då i Lilla Lerberget på Ica-bojen. När hon var försvunnen och sålde den. Jag sålde lite extra den helgen, tror jag. För att det var någonting som fascinerade väldigt många. Dels för att det var en sån ung flicka. Hon var väl 9 eller 10 år gammal. Och sen så var det väl också då rätt tidigt spekulationer om att det var så här sadistiskt sexuellt brott när man hittade liket och så. Och den här serien har en scen där man ändå hajade till, får man säga. Det var flera stycken scener som man hajade till på. Men det var en scen där de försöker då kartlägga vilka sexualbrottslingar som befann sig i Lilla Hörby den här vid den här dagen då där Helen försvann. Och så började de rabbla upp där då i serien. Och jag gissar att detta är också hämtat från boken då.
Att man inte
bara hittar på detta. Men att det är en jävla massa.
Ja, det vimlar av potentiella farliga gärningsmän.
Ja, jag var ändå när jag var liten i Hörby och spelade fotboll i de krokarna där. Det är liksom, det är inget stort samhälle.
Nej.
Det är ett sånt centrum som du glider förbi med cykel på 20-30 sekunder. En liten butik och kanske en liten spelbutik och en pizzeria typ. Sen är det slut. Att det fanns så många sexualbrottslingar den här dagen i Lilla Hörby. Det gjorde att man, vad är detta för jävla ställe? Sen så fanns det väl vissa förklaringar då. Att det fanns någon typ av utslussningsboende i krokarna runt de går där för just sexualbrottslingar. Och att de sen stannade kvar i trakterna. Så det var väl en av anledningarna till det. Men det är makabra övergången här, Johan.
Jag satt på en makaber övergång på tungan här precis. Men jag vågade inte riktigt.
Ja, men ta det till.
Har du hört Jonathan Unges rutin om pedofiler? Den är ändå ganska rolig att han slår fast då att de verkar ha 2 problem i livet. Ett är då att de är pedofiler. Men att de också är hoarders. För att de har så jävla mycket bilder alltid. Alltid när det är tillslag så hade han 150 000 bilder på datorn. Och han säger så här, är de pedofiler jämnt? Så här, finns det inga liksom lite modesta pedofiler som är bara pedofiler ibland? Och att man så här, lägger att göra en sån så här, intervention med dem. Så där. Alltså, ärligt talat, Göran, när kollade du på de här Laos 88 sist?
Ja, det är faktiskt en bra poäng här i det.
Måste vara så jävla mycket. Ja. Vad var din makabra?
Min makabra övergång är ju att vad har vi för liknande i fotbollsvärlden? Små samhällen som är rätt obetydande egentligen, som har överproducerat fotbollsspelare. Vad tänker du? Vad är top of mind?
Jag tror fotbollskanalen gjorde någon sammanställning för några år sedan om vilka klubbar som producerar flest elitspelare till Allsvenskan, Superettan och så. Och då är det ju så här Malmö FF, Brommapojkarna, tror Helsingborg var med och så. Men du är på jakt efter lite mindre städer då.
Precis.
Värnamo i hyfsat närtid får man väl nämna då.
Ja, det är ändå så här. Och det är också speciellt just eftersom det nästan är en generation. Mm. Vad har vi där? Det är Claesson, det är Baffo.
Ja, Simon Tern.
Simon Tern, ja.
Och Niklas Hult, va?
Niklas Hult, som är väl i Schweiz?
Ja, han är nog i Hannover numera. Va? Han var ju i Grekland länge, precis. Men jag undrar om han inte spelar i Hannover, Niklas Hult. Baffo sa du, va?
Mm. Fred Vinst.
Tern. Ja, för all del. Han blev ju kvar, men kompetent spelare, PC. Mm. Lite åldermannen. Finns fler nu som var inte ringbröderna där. De är kanske inte därifrån. De är från Närke.
Ja, och sen kan man väl om vi vill vara...
Loret Sadiku.
Loret Sadiku, ja, precis. Om man vill vara schysst, Gislaved är grannorten får man säga. Det är väl bara några mil bort. Hiljemark som kom från Gislaved. Ja. Han är också fostrad i Värnamo. Så det får man säga.
Där är det ju ändå, vi kan ju säkert hitta fler mindre orter där det har kommit, alltså det blir lite taskigt mot storstäderna nu, för det kan ju finnas platser där, stadsdelar eller förorter eller så som har, alltså Rissne i Stockholm, där kommer väl Milosevic ifrån och även Stefan Silva och Omar Edari tror jag, som inte varit uppe på de höjderna kanske, eller Milosevic är den som har varit uppe på någon höjd där kanske. Men det finns ju liksom såklart förorter som är värda att nämna, eller stadsdelar och så. Mm. Och med de här orterna så är det ju också, ofta finns det ju en katalysator kanske. Mm. Alltså den här generationen från Värnamo där, som vi pratar om nu, de hade ju kanske blivit bra ändå, men det skadar ju inte att där hette väl ändå katalysatorn Jonas Tern då, som dels kom från Värnamo själv och hade visat hur bra man kunde bli när man kom från Värnamo. Sen väljer att flytta tillbaks då och engagera sig och träna många av de här. Mm. Alltså, några av dem hade ju kanske kommit långt ändå, men inte säkert alla hade. Det skadade ju inte.
Nej.
Både i form av bra träning, men också kanske som inspiratör och se vad man kan göra. Och sen så tar man lite större städer som ändå är kanske allsvenska, som alltså Kalmar, Borås. Där kommer det ju många bra ifrån, för att där är katalysatorn en fungerande elitverksamhet. Att det finns ett A-lag som spelar högsta serien och kanske en jättebra ungdomsverksamhet. Mm. Som det inte gör då kanske på samma sätt i en jämnstor stad som, inte vet jag, Karlstad. Eller något sånt där.
Också, men är Karlstads bästa spelare genom tiderna?
Jag funderade just på om Per Frick var från Karlstad. Aha. Men det är han nog kanske inte. Ja. Pärlan är från Karlstad. Ja. Eller är han från Kiel kanske?
Ja.
Deje är han ifrån.
Ja, just det. Deje då.
Ja, ja, det är klart att det funnits bra spelare från Karlstad. Men Linköping har ju ofta på herrsidan framhållit som ett lite av ett sådär svart hål för herrfotboll. Damfotboll har ju varit bra. Förutom Tinnerholm då, som är från Krokarna. Men så kan det ju också bero på vad det finns för idrottskultur i samhället. Hockey så skulle Jörn Schultzvik nämna såklart. Som ju var helt bizarrt hur många NHL-spelare de hade ett tag som var uppväxta där. Och där börjar man ju spela hockey såklart. Hade Peter Forsberg vuxit upp i Malmö istället så kanske han hade blivit fotbollsspelare. Mm. Så det beror ju lite på vad som finns runt om. Både i form av inspiratörer, men också här spelar vi handboll framförallt i, vad heter det, Alstermo eller vad det heter. Och här spelar vi bandy i Bollnäs. Och så.
Volleyboll i Örkelljunga. Inte så långt ifrån Hörby.
Nej, just det. Och Ängelholm också. Mycket volleyboll. Så sånt där spelar ju in också. Värnamo låg ju nära till hands. Söderhamn.
Ja, precis.
Med Oromo.
Det kan vi inte glömma bort. Oromo och Peter Hansson.
Just det.
Två av Sveriges största eventyrerna.
Ja, också lite mer norrut. Så. Mm. Ja.
Johan, det här avsnittet gör vi i samarbete med norrländska Martinsons som ligger bakom många av de nya fotbollsläktarna i limträ som poppar upp runt omkring i Sverige. Allt från då stora arenor som nya studenternas i Uppsala till betydligt mindre läktare för några hundra personer. Martinsons har bland annat utvecklat en monteringsfärdig läktare i trä som är projekterad och klar för snabb leverans och gör det enkelt och tryggt att köpa en läktare oavsett vilka förkunskaper man har. Kanske något för klubbar som klättrar i seriesystemet och vill erbjuda sina fans klimatsmarta och behagliga läktarmiljöer. Mer om hur enkelt det är att beställa en läktare i limträ hittar man på martinsons.se. Och där är det Martinsons med ett S. Så in där på martinsons.se om du vill beställa. Klicka hem en läktare.
Ja, varför inte?
Man är sugen.
Absolut.
Kalle Halvarsson i Toblach. Heter det så? Toblach. Har du hört detta på tv i helgen? Toblach. Toblach.
Ja, det har nog passerat mina öron, ja. Det är en av orterna i Tordeski.
Precis. Ja. Och det går ju inte att haja till. Att inte haja till. Jag ska ta upp en skärmdump här som jag skickade till dig, Johan. Där det var som så att Kalle röt ifrån efter ännu en besvikelse. Det var väl då att förspelet hade handlat om att framförallt då kanske en av Sportbladets kronikörer hade retat upp Kalle. Och skidåkaren kontrade då mot den här kronikören som var Kristoffer Bergström. Som ansåg då att den svenska insatsen i Tour de Ski var en flopp. Och då säger Kalle Halvarsson. Han får väl åka ner och åka touren han istället då. Och se om man kan göra det bättre. Och sen säger han också, vilket jag vet kommer göra dig både lite lycklig och lite ledsen. Det får stå för honom.
Det är min hänga.
Ja, det är din hänga. Det och när Majstorovic sa, jag är en
Men det är ett unikum, men det får stå för honom, sägs ofta.
Ja, precis.
Jag trodde det stod för dig.
I alla fall, den här typen av, ska man säga, mothugg från en kritiserad elitidrottare har man ju varit med om tidigare.
Japp Stam tror jag drog den här ganska nyligen. Under någon, när han var, alltså han gett sig på en tränarbana. Mm. Men då tror jag han sa just det.
Han var kritiserad.
Ja, precis. Att sådär, jag försöker göra det bättre själv då. Den hörs ju ganska ofta i olika tappningar. Lite likt, även om han inte använder de orden, men gamla Zlatan där med, när Zlatan är ganska ung i landslaget och Gide intervjuar. Alltså vad ska ni göra till andra halvlek? Att vi ska sätta in dig så du får styra och ställa. Mm. Det är ju lite mer med en viss charm som varken Stam eller Kalle hade.
Nästan lite aggressiv också.
Ja, men det var, han var ju irriterad. Men det är ändå lite samma sak, att gör det bättre själv då. Ja. Gubbjävel eller vem det nu är. Mm. Vart vill du komma med det?
Ja, men det som ville prata lite om Kalle. Mm. Tror jag.
Men kan vi börja lite bara vid själva, vad ska vi kalla det för, comebacken då? Som vi har hört i olika tappningar då.
Ja, precis.
Kan man inte känna två saker där? Att, jag gissar att du tyckte den var rätt tröttsam. För att så här, det är ingen som har påstått att vi gör det bättre. Samtidigt, och du ska bära med dig nu att jag har funderat mycket på Kalle Halvarsson senaste åren. Tycker han är en av de mest intressanta idrottarna vi har. Många tycker ju att han, Nils van der Poel nu, är en av de mest intressanta. Skridskåkaren som verkar så speciell och som vi kommer att föra mer om. Men jag är fascinerad av Kalle Halvarsson. Att man orkar vara Kalle Halvarsson. För det första ägnar sig åt en sport då, där det krävs så himla mycket underkastelse i form av både fysisk och mental press. Inte som att han är en innebandyspelare som har det lite tungt, utan han måste ju träna så sjukt mycket och avstå så sjukt mycket i livet. Mm. Och sen går det tungt då. Och jag har ju sett att Thomas Wilbacher har gjort det till sin grej att liksom vara på Kalle. Och jag minns att jag föreslog för Wilbacher innan han slutade på Expressen att fan, åka och göra en intervju med honom nu. Mm. Så här. Både hade varit lite modigare, men också så här, kanske kan det bli intressant. Men det är ju fler som har gjort Kalle Halvarsson lite till en driftkucku nästan.
Ja, det får man nästan säga att han har blivit.
Ja, för han är då, han åker om och om igen och det blir besvikelser av det hela. Det kan vara VM ibland, världskuppen ibland eller Tour de Ski. Det skiter sig ofta för Kalle på olika sätt. Antingen så kör han bara för dåligt, det har han väl gjort här. Han bröt väl touren här tror jag. Mm. Eller så har han gjort något taktisk miss eller något med utrustningen eller väljer fel väg. Det skiter sig på olika sätt för Kalle Halvarsson.
Han kör fel.
Och det har det gjort länge nu. Ja. Och jag tror att han identifierades tidigt som någon som var kanske lite tacksam och psyka. Jag minns att under Nordtugs, när han fortfarande höll på, så gillade han att direkt...
Gå på Kalle.
Ja, han liksom zoomade in honom. Att han har nog ett psyke man kan liksom skoja lite med. Mm. För det var, om det var en stafett så kunde Nordtug säga så här, Kalle på sista sträckan. Lycka till. Typ så. Det blir kul för mig. Så. Och många sådana små hugg mot Kalle. Och man skulle säga då att skidfolket, tror jag, de som är inbitna till skillnad från mig, de har nog fortfarande förhoppningen om att, för jag tror det finns någon sån här inneboende hos Kalle Halvarsson, att han har så stor potential, tycker många då. Ja. Får han det bara att stämma, då kan han vinna.
Jag kollar inte så ofta på Vinterstudion och så. Men är det så att han fortfarande anses ha potentialen att slå sig in på en pall liksom.
Jag ska inte säga att jag heller sitter fjättrad framför skidåkning numera heller, utan jag väntar kanske när det är VM och OS där det blir på riktigt.
Eller vill medierna bygga honom för att sen kunna ta ner honom?
Ja, men det byggs ju lite av sig självt, för det är lite synd om honom, för det har ju lagt av folk då som var duktiga tidigare, som Johan Olsson och Hellner, och så han är ju ganska själv då. Det kommer ju kanske några Young Guns, och det finns någon som heter Oskar Svensson. Jag vill inte bli knäppt på fingrarna nu av skidfolk att det finns många andra duktiga. Mm. Men det har blivit mycket fokus på honom för att det kanske var framförallt på damsidan där det fanns fler. Mm. Så han får ju liksom en medial täckning som kanske inte alltid står i paritet med vad han presterar. Mm. Och ganska nyligen liksom läste ett knäck om Kalle Halvarssons nya flickvän, nu berättar han. Mm. Liksom, det motsvarar kanske inte riktigt de resultat han gör. Men det tror jag absolut. Alltså när han kom fram så, alltså han har ju visat, det var ganska länge sedan, att han kunde åka snabbt. Mm. Och då har man liksom inte gett upp drömmen att får han bara en riktig försäsong och utan skador, och får han det bara att stämma, då kan han vinna. Men nu har det varit så länge där det inte har gått så bra. Nej. Och man har märkt allt mer att så här, från de som inte är hans försvarare, så är det ganska tacksamt att göra sig lustig över honom, för man får också känslan, kaxig skulle jag inte säga att han är, men han verkar alltid hoppfull inför tävlingarna. När han åker ner nu Tour de Ski så, jag har varit sjuk en del sådär, men jag hoppas på topp 5. Så. Och man säger, men gör inte det utåt Kalle, såhär, du kommer få det här i nyllet. Liksom. Ja. Så såhär, att det är inte att han är liksom, kaxig och säger jag ska vinna, men han tror att det ska gå bra, verkar det som. Och så gör det inte riktigt det. Och nu har det varit så många måndag hela veckan, så att han blir väldigt tacksam att göra sig lustig över då. Mm. Och då tänkt att sådär, när han säger en sån här grej som är ganska tröttsam, klyscha nästan, gör det bättre själv då. Mm. Att man måste ju nästan förstå hur jävla jobbigt och tröttsamt det är att stå där. Mm. Tacka fan för att han själv är helt jävla besviken, och han har varit med om det här så många gånger nu när det inte går som man vill. Att han inte säger något ännu värre, ja, kan det nästan tycka är konstigt.
Ja, men det är ju lite
att man orkar.
Ja, man efterlyser nästan att just att han ryter ifrån någon gång. Men han...
Ja, lite hårdare än det här.
Ja, men mer... att han säger så, inte bara liksom till Bergström på bladet, utan sitter en jävla tjomme också, Wilbach, och som hånar mig. Så, fan, jag menar allvar med det här. Jag gör mitt bästa. Jag är hoppfull som fan, annars blir jag helt knäckt. Jag måste vara optimistisk och tro på mig själv inför varje lopp. Inför varje jävla liksom världskupstävling som jag åker till. Annars kan jag lika bara ge upp från början. Jag måste tro att jag har det här. Och när ni ställer frågan till mig inför, så säger jag att jag är hoppfull som fan. Liksom. För det är det jag tror. Men sen så är det saker som skiter sig. Jag har kanske inte riktigt alltid det som krävs. Men fan, håll käften och åk själv. Jag fattar ju vad han säger.
Ja, jo, man måste förstå det. Och jag tänker också att det finns nästan ett osynligt kontrakt mellan oss som tittar och de som pratar direkt efter en tung besvikelse som det är här då, och det kan ju vara en fotbollsspelare också, att om vi då får prata med de här direkt efter de har förlorat eller är helt knäckta, då måste vi också ha lite så tolerans med att det kanske inte sägs jättebegåvade grejer. Mm. Och när det är liksom starka ord, så kanske de är starka ord i stunden och i affekt. Mm. Och då måste man liksom nästan vårt ansvar att liksom förstå att hur smart, det kanske det han skulle ha sagt då i nästa intervju, hur smart skulle du varit själv framför intervjumikrofonen när du för tionde gången i rad är missnöjd med ditt lopp. Ja. Och jag tränar så jävla mycket och det vill sig aldrig.
Nej.
Det han skulle säga, försök att bli intervjuad själv nästa gång och se hur smarta grejer du skulle säga.
Ja, men lite så. Jag tror att väldigt många som lyssnar nu kan bara tänka om de har spelat paddel, eftersom det är top of mind just nu. Om någon skulle intervjuat mig på nyårsdagen efter att du piskade mig.
Just det.
Nu har vi berättat det också. Ja. Jag fick stryk där mot dig. 5 minuter efter. Jag hade liksom inte sagt någonting. Jag hade sagt ungefär det här till reportern. Vad fan tror du? Jag gjorde mitt bästa. Ja. Det gick inte idag. Eller när jag piskade dig i shuffleboard. Det har vi inte snackat om. Någon intervjuade dig direkt efteråt. Man är ju inte så jäkla smart.
Nej.
Man är inte så himla diplomatisk. Man tänker inte, okej, hur byggde jag upp mig här inför? Just det, jag satt där och snackade i någon jävla intervju där och sa att nu känns formen bra och så. Du måste jag förhålla mig till nu när jag säger det. Att visst, jag hade lite fel här. Så funkar ju inte människan ju.
Nej.
Och man ska också veta, det är en jävla skillnad. När jag spelar padel mot dig och förlorar och känner mig vansinnig efteråt. Och Kalle Halvarsson som lägger sig hela sitt liv. Offrar allt, även om han har haft tid och kanske träffat en ny flickvän och lycklig över det. Så han offrar ju rätt många dejter med henne. För att han ska mala och kriga i de här jävla spåren. Och ligga i höghöjdsträning och hålla på och äta sina jävla grejer. Och den besvikelsen han har. Man måste fatta också att man får säga dumma saker och utan att man måste bli hånad efteråt.
Ja, jag tänker också att det är lätt att...
Samtidigt så fattar jag. Man ska inte säga testa det själv. Fan, det är inte mitt...
Nej, men det, liksom... men det är det jag säger. Ingen säger väl att det är vad bra sagt av Kalle. Men att man så här... att med det här osynliga kontraktet, att vi får bli lite bättre på att fatta hur liksom säkert dum man själv hade varit i en sån situation.
Ja.
Men också tänker jag att det är lätt att bli lite bitter om man är typ Kalle Halvarsson och tänker att folk är besvikna. Och Bergström på bladet har skrivit att det är en flopp och folk är besvikna. Att det är lätt att tänka att bryr ni er om mig egentligen? Eller är jag bara någon som ni hoppas ska inbringa en medalj eller så? Mm. Du minns den här gamla skytten, Håkan Dalby, som ju då byggdes upp till ett stort guldhopp i Peking. Floppade där och sen
så... Räckte fingret hela nationen.
Det gjorde han ju sen då, 4 år senare, när han fick en liten revansch. En liten svensk revansch genom att det var ett silver. Det behandlar vi som ett guld.
Ja, just det.
OS. Men då så sa han ju då fuck you efteråt. Och det var ju konstigt sagt av Håkan då, tyckte man, att och lite löjligt. Har du varit så bitter i de här 4 åren?
Var han från nordöstra Skåne?
Ja, han var ju skåning i alla fall. Kan han mycket väl ha varit. Mycket skyttar, skanåker i skåning. Men, och det kanske var töntigt sagt då. Det var ju liksom ett fuck you till alla ni som inte trodde på mig eller som hånade mig. Och det där kan jag förstå. Alltså det är väl Håkan Dahlberg tycker 4 år efteråt igen att det kanske inte var det bästa jag sa. Men att det måste bli väldigt lätt att ni bryr er inte om mig. Alltså det är bara, jag är en möjlig medalj för er. Om det sen inte går som det ska, det är inte mig ni bryr er om. Nej. Jag är ju bara ett verktyg för att ni ska kunna snegla på medaljligan och hoppas att Sverige tog något guld.
Mm.
Att den känslan måste vara väldigt lätt att känna också. Så här, ska jag behöva stå till svars för, fan, jag är väl sjukt besviken här.
Ja, jag vill minnas att vi var inne lite grann på detta när vi pratade om Robin Söderlings sommarprat. Minns du det?
Nej.
Han pratade om att när man väl lyckas som svensk elitidrottare, som han gjorde, då lyfts man upp på otrolig nivå. Och sen efter det så är man som att man är någon slags egendom för alla svenskar.
Att men då är det kanske lätt att tro att folk bryr sig om mig då. Så här. Men säkert en sån där i en lite mer obskyr sport som är så här, ingen bryr sig om det här egentligen. Det är bara att det är spännande om vi kan vinna guld.
Mm.
Så här, fan, skulle inte han kunna vinna guld? Han är ju urusel nu. Fan, vilken flopp. Så att de inte tappar det oftare nästan kan jag tycka är konstigt.
Ja, och det är ju på något sätt är det också eftersom det är Sverige och det är vinterstudion och det är nästan den här, vad sitter det 2 miljoner en söndag när det är Tour de Ski och
det gör det
är
säkert.
Rafflande.
Ja.
Det är ju ändå så att det finns många andra idrotter där man kan vara betydligt sämre en Kalle Halvarsson och inte få skit för det. Så det är liksom lite otacksamt att det är i den här nationalsporten på vintern när alla liksom tar på sig långkalsonger och sitter en hel söndag och investerar både tid och sen då känslor i de här olika loppen, så blir det ju så jävla många som bara, fan Kalle, ska du aldrig göra oss glada?
Ja, precis. Ja. Och så kanske det byggs upp på sådana om då att så här, ju sämre det går, hur många fler lopp det blir som blir besvikelser och ju mer det hånas och så, kanske blir drömmen ännu starkare då att så här, tänk den dagen, fan vad kommer Kalle Halvarsson säga om han tar ett OS-guld som Dalby? Mm. Det blir ju mer än fuck you i så fall. Nej, men på riktigt, den känslan då kommer ju vara helt makalös.
Mm.
Liksom, det måste vara därför han håller på. För han tror ju också att jag har, får jag det bara att stämma? Det tror ju han också. Annars skulle han väl inte orka hänga i och sitta och dra de där intervjuerna hela tiden.
Nej, lite så. Ja, men det här med driftkucken och så. Men jag har ju också på något sätt hjälpt till vad det gäller svenska mediala bilder om Dejan Lovren. Har jag bidragit till lite grann under alla mina år när han var mer eller mindre ordinarie mittback i Liverpool. Mot mitt stora oförstånd. Jag förstod aldrig hur det gick ihop. Det blev ju så. Och det, menar, det var inte bara jag utan det var ju engelska supportare i sociala medier och sådär som alltid ifrågasatte. Och vissa var väl mer elaka och han liksom stängde väl av sitt Instagramkonto då och då. För att han fick så mycket skit efter någon svag insats och så. Men det hatet, kanske jag bidrog till det eventuellt om jag ska ansöka mig själv.
Mm.
Men det fanns ju någonting där i hans självbild. Men när han gav intervjuer ibland där han var helt allvarlig i princip när han sa att jag tycker väl att jag tillhör de 3 bästa mittbackarna i världen. Man kände att
han var inte bara hoppfull som Kalle Halvarsson utan han var också självbilden kanske inte riktigt.
Nej, precis så. Man kände att fan du är inte topp 300 många stunder alltså. Det finns många, många som har kunnat göra betydligt bättre jobb än nu. Men Kalle Halvarsson har ju inte det. Han säger ju inte att han är världens bästa skidåkare.
Nej.
Han har ju bara sina egna besvikelser att jämföra, eller ställa i relation till sina prestationer på något sätt. Så där är det viss skillnad så. Men det är just de här individuella idrottarna.
Ja, men det blir också, det är inte så dåligt med Lovren där, för han blir ju också till något av ett, alltså han är up for grabs för att skämta.
Samtidigt så får han då en bronsmedalj i VM där han är jävligt duktig i VM 2018 och kan rekups göra sitt jävla långfinger. Fuck you.
Ja, jo, absolut. Men han är också den som, alltså när han väl lämnar Liverpool så är det ju inte som att han aldrig har funnits, utan, och nu med sociala medier och det går att sprida klipp och så är det ganska liksom tacksamt då att så här, spelar han i Zenit numera i Ryssland. Ja. Har han gjort en tabbe där, då så är det ganska, säkert ganska många Liverpool-supportrar så här, kolla vad Dejan håller på med här borta. Mm. Liksom som någon omvänd kung Midas-figur, att så allt han rör i blir
det
skit.
Det var ju bara 2 veckor sedan, det var just ett sånt otroligt självmål som han gör, han bröstar hem den förbi, eller över målvakt, sin egen målvakt. Ja. Och sen står han och skäller på målvakten. Så här, lite klassiskt.
Just det. Ja, för sådana finns det ju många såklart i fotbollen. När man känner att i ett bra lag så är det kanske en spelare som man känner att du är ju inte riktigt på samma nivå som de andra som är tacksamma. Men det ska ju gärna vara någon med en viss hållning då som Lovren har. Så här, för driftkuckus i sig är ju inte svårare att hitta.
Nej, liksom så.
Ja, vi säger väl, vi kommer fortsätta hålla utkik efter Kalle Halvarsson.
Ja. Kämpa, Kalle. Fuck
you. Vi har ju tidigare ibland pratat om Steve Bruce. Mm. Då gjorde vi framförallt det då för hans gamla bana som deckarförfattare.
Hur blev det? Hur långt kom du i din jakt på hans kriminal...
Den som låg ute till ganska dyra pengar. Ja. Inte hela vägen.
Ja, inte hela vägen.
Men den finns fortfarande att köpa då. Jag tror det var The Sweeper.
The Sweeper.
Ja. Ja. Eller om det var The Striker. Jag kommer inte ihåg. Det var någon i trilogin där. Ja. Det ska vi inte grotta i nu. Ja. Men han tränar ju då Newcastle numera. Och det var bara något som jag följer ju inte Newcastle. Du ser ju dem betydligt oftare. Mm. Men jag fastnade lite för något som en Newcastle-supporter skrev. Nämligen Noah Bachner. Mm. Journalist på Expressen då och som håller på Newcastle, och så mycket har jag förstått då att han är inte stormförtjust i Steve Bruce.
Nej.
Som manager för sitt favoritlag.
Nej, och det är han inte ensam om av de som håller på Newcastle.
Nej, precis. Men det var någon gång när han hade några tweets i rad, jag vet inte om man ska kalla det var en rant, det var det kanske inte, men det jag tror poängen var att de poäng som vi ändå har tagit den här säsongen nästan bara tur, för att Steve Bruce är en tränare som inte har någon plan och ingen vision, det finns inget tydligt ledarskap, och han skrev mer eller mindre då Bachner att verkar vara mest en gubbe som åker med på matcherna. Det vet inte jag om det stämmer, men jag blev fascinerad av om det verkligen kunde vara så. Jag har ju noterat vart Newcastle ligger i tabellen och att de i alla fall kanske inte åker ur.
Och just nu med VD 17 omgångar spelat så har de väl 8 poäng ner till den här 18:e platsen då som är degradering. Så att de är inte på säker mark, men de ligger inte riktigt ner i skiten heller.
Just det. Men att det då skulle vara nästan då ett tränarlöst lag. Om man då, jag fattar att det var en komisk poäng att han är en gubbe som åker med på matcherna. Men kritiken var ju där i alla fall att han har ingen aning om riktigt vad han ska göra. Mm. Det är alltid en fantasi det här lite hur det skulle gå för ett tränarlöst lag. Mm. Det är klart att det skulle bli vissa problem med uttagning och så. Men, men så här, hur skulle du och jag göra ett bättre jobb med Malmö FF om du och jag var tränare där, eller skulle Malmö FF klara sig bättre helt utan ledare? Du är ju tränare.
Ja, precis. Jag vill ju tro att jag har lite storhetsvansinne där och känner väl att så här, Johan, jag var aktuell. Jag har inte riktigt pratat öppet om detta. Jag var aktuell för ett tränaruppdrag på seniornivå.
När då?
Nej, det var liksom ganska hög nivå. Division 5.
På riktigt?
Jag hade lite diskussioner. Men det blev aldrig riktigt.
För osäker styrelse.
Jag drog väl lite i bromsen själv faktiskt. Jag kände att jag har inte tid.
Varför är det sant?
Ja, det är sant. Ja. Ska jag vara helt ärlig så kände jag väl att jag mest var lockad av det. För att jag ville skriva ett reportage om det. Om att lite...
Jag borde ha skrivit ett
reportage. Ja, det hade nästan varit roligare. Jag porträtteras mig som helt fullkomligt meningslös tränare. Nej, men det var väl lite grann den här känslan att kunna lajva lite. Inte fotbollmänniskor så att på division 5-nivå.
Nej, det är inte riktigt samma.
Så är det inte så att man kan värva vem man vill och så. Men det är ändå lite den här drömmen om att man kan göra skillnad på något sätt. Och jag tänkte väl att jag hade varit den här amerikanska high school college-aktiga typen av tränare. Med haft de här Braveheart-liknande talen inför matchen en onsdag kväll. inför 20 åskådare. Försöka uppmana till liksom, fy fan vad vi ska ut och slåss för det här klubbmärket nu. För våra kompisar och så. Den typen, mer än att jag snackar riktigt vettigt om att liksom spela ytterzon och sådana saker. Det hade jag nog inte riktigt.
Spelyta 1, spelyta 2.
Med det sagt så tror jag på en division 5-nivå så tror jag det handlar väldigt lite om fotbollskunskaper på den nivån. Man ska givetvis kunna bedriva träningar som är roliga och bra och så som gör att inte liksom gubbarna eller gummorna tröttnar. Men på allsvensk nivå, vi säger Malmö FF, givetvis där. Men när kommer Kristensen in i de klän som står man där och yrar om saker som man inte kan och håller jävligt platta high school-tal.
Man sätter upp en stor bild på Kalle Halvarsson i omklädningsrummet.
Och flyttar till Gulfen direkt. Utan att prata med Daniel Andersson. Så givetvis så är det otroligt stor skillnad på vilken nivå det handlar om. Men jag vill ändå tro att Malmö FF hade presterat sämre. Delat ledarskap och Renus Bengtsson, Malmö FF, 10 matcher kontra inga ledare. Så tror jag att vi hade ändå gjort lite bättre. Vi har kunnat dra några stories. Du har kunnat dra en jävla story om United på 90-talet och gjort en invitation. Så hade du fått några på glatt humör.
Jag sätter upp en stor bild på Kalle Halvarsson i omklädningsrummet. Okommenterat. Ja, ni får själva fundera ut vad det här betyder. Ja, jag vet inte riktigt själv.
Ja, vi har satt igång lite tankar kanske. Ja. Som eventuellt hade utvecklat några spelare.
Ja, ja. Det finns ett exempel på ett ledarlöst lag när Sverige då skrällde mot USA och vann Davis Cup-final mot dem här i Göteborg 84. Mm. Sverige var underdogs.
Sån här står hade du kunnat dra.
Ja. Ja, men hur ska vi spela? Vänta lite bara. Så här var det AC. Arthur Ashe ställer till honom.
Och jag bara står hela tiden liksom armbåg och ryck. Du måste imitera också lite grann. Det är roligt när du gör det.
Killarna måste få garva oss. Lätta på tryck. Ja, men USA kommer hit då
som 84,
ja. Världens bästa landslag. De har världsettan och världstvåan. John McEnroe och Jimmy Connors. Världens bästa dubbelpar i McEnroe och Peter Fleming. Mm. Och de spelar här i Skandinavium. Arthur Ashe, den enda vettiga i sammanhanget nästan. Alltså McEnroe är ju smart, men han är galen. Och Connors är allmänt svinig bara. Connors och McEnroe gillar inte varandra. Arthur Ashe försöker i början att få ett lag av det här. Men de vill inte ens träna ihop. Connors tränar för sig själv med någon sparringpartner. Och McEnroe tränar med Fleming. Så till slut ger då Arthur Ashe upp. På det här har Villander och de berättat som mötte dem då. Att på träningarna så sätter sig Arthur Ashe demonstrativt på läktaren och bara läser en tidning. Mm. Bara låter det pågå och så får vi se hur det går. Och det gick åt helvete. Sverige vann ju då och skrällde. Så jag tror ju inte på det ledarlösa laget helt. Nej. Men om Steve Bruce är där och tangerar i alla fall så tänkte jag lite på vilken skillnad det ändå måste vara. Säg att du är Premier League manager då. Där behöver du i de flesta lag i alla fall inte akut oroa dig för någon ekonomisk kris eller att spelarna direkt ska bli uppköpta av andra klubbar. Det är klart att det kan hända grejer som att alltså även i de största lagen så blir en nyckelspelare skadad eller ja, det kan bli någon skandal. Mm. Men det är väl skillnaden då jämfört med, nu har vi några nya allsvenska tränare då för nya lag. Vi har Norling i Norrköping, Henrik Rydström i Kalmar, Järdler i Mjällby och jag glömmer säkert några. Där tänker jag att det måste vara så jävla mycket svårare på ett sätt för de kommer ju också dit med en vision. Det kanske till skillnad från Steve Bruce då, om vi ska tro på Bachner. Att den här typen av fotboll vill vi spela. Den vill vi stå för. Och man stakar ut en väg dit. Så här ska vi agera i vardagen och på matcher. Det här är vårt långsiktiga mål. Och dit ska vi. Man måste ha blicken långt fram. Och samtidigt då, i en svensk elitmiljö så uppstår det så mycket bränder hela tiden. Mm. Där, om en spelare är lite bra så kan han direkt säljas till Zweite Bundesliga eller till någon ännu sämre liga. Man kan bli uppköpt och det är mer tryck ekonomiskt för att vi måste kanske bli av med en spelare för att kunna rädda. Eller vi har inte råd att skriva kontrakt med den här. Det uppstår små saker som gör att man måste släcka bränder. Det sägs ju att en president sådär, som blir vald, dåligt exempel nu för folk tänker på Trump och sådär, men i normala fall så går man till val på vissa frågor och man tänker att det här ska genomföra under min mandatperiod. Och sen så händer det så jävla mycket grejer som man bara måste reagera på varje dag. Mm. Och det kan ju, man behöver inte vara president för det. Du kan ju kanske relatera till det om du har tänkt och nu ska jag ha en skrivdag här. Min plan är att skriva ett reportage den här dagen. Eller hålla på med mitt reportage. Mm. Men så kommer du till jobbet och så ringer det från P1 Kultur. Mm. För att, vad hette han som gick bort? Marsten. Jag hörde det i P1 Kultur.
Gary Marsten.
Just det. Som vill ha en kommentar. Annonsförsäljaren ringer och säger att det ser dåligt ut. Du måste ta ett samtal med någon. Någon ringer och vill sälja. Du blir avbruten hela tiden. Mm. Och det kommer liksom små grejer. Och,
så som vardagen är.
Ja, ja, så som vardagen är. Mm. Men det borde ändå vara lite lättare för liksom, Klopp och Mourinho att ha vissa marginaler.
Du tänker att de har staber runt sig som tar stora, hand om de här, ja, olika frågorna.
Mycket sånt, ja. Mm. Och också att större ekonomisk trygghet som gör att man inte är lika känslig för små bränder. Mm. Men att det handlar... Jag kan tänka mig att många tycker så efter sin första säsong som i ett allsvenskt lag till exempel, att jag hade de här planerna med jävla mycket som hände som jag inte hade räknat med, som man måste vara duktig och agera på i stunden. Och samtidigt då klara av att hålla kursen, att ha det här långsiktiga målet och visionen att vi ska utvecklas ditåt. Det måste ju vara så himla svårt. Mm. Och jag inbillar mig inte för en sekund att jag hade varit bra på det. Min fru skrattade åt mig lite här vid nyår. Hon frågade liksom på skoj om jag hade något nyårslöfte. Mm. Hon visste att jag skulle svara nej då. För jag har aldrig haft det. Mm. Så du har aldrig det, sa hon. Mm. Och så det stämmer ju så. För jag har aldrig varit bra på att se framåt. Jag inbillar mig däremot att jag är ganska bra på att kunna...
Se bakåt.
Ja, se bakåt. Det säger jag också. Lite så här för formellt poddigt. Däremot. Det är jag. Uh-huh. Men jag inbillar mig också att jag är ganska bra på att agera i stunden. Mm. Jag har alltid stört mig på människorna som inte klarar av att göra det. Mm. Små grejer, du vet att vi ska gå och handla. Vi ska köpa hamburgare idag. Och sen så finns det inga hamburgare i hamburgarkött att köpa. Och då blir man, vad ska vi göra nu? Ja, vi får göra något annat. Fast vi sa ju att, ja men nu går det ju inte. Nu måste vi ställa om här. Mm. Folk som är sega med sånt har alltid stört mig. Det tror jag att jag är ganska bra på. Däremot så hade jag varit usel på att peka ut en vision. Eller så här, det här ska vi klara av på lång sikt. Mm. Det kanske där du skulle ha kommit in då, om vi skulle vara tränare ihop. Mm. Att jag släcker bränder och agerar i stunden. Medan du har blicken riktad långt fram. Men där tänker jag är så oerhört svårt för liksom Henrik Rydström eller Järdler. Mm. Sen kan man ha flyt en säsong. Att många är skadefria och att det bara flyter. Men många är ju ändå... Tänk dig Jocke Persson i Varberg. Att varje dag uppstår det små grejer som man inte har räknat med. Ja, och samtidigt klara av då att så här, det här laget ska utvecklas också. Mm. Det är mycket begärt alltså.
Ja, nej, men det, man blir nästan helt matt bara man tänker på hur det kan vara för... Vi säger nu, precis innan vi satt och spelade in här så kom det en intervju med Haksabanovic i Norrköping. Var det disco?
Jag vet inte, nej, han är inte sin.
No, Expressen i alla fall. Man tänker på Norling då som är ny i Norrköping i det här kaoset som vi inte ska... prata om igen, men man kan ju föreställa sig hur många arbetslag kommer att bli där. Och Norling också, som vi vet, har det här, han har ju lite av kontrollfreaks-auran i sig och kanske har han blivit bättre på att delegera med åren, vem vet, varje nit eller varje mina som han går på så kanske han blir lite bättre på olika saker i sitt ledarskap och så. Men varje dag som han kommer ha, nu kanske de startar upp, jag vet inte om de startar upp sin träning idag eventuellt, det är en del av allsvenska lag som gör det. Men varje dag nu framöver så kommer det vara att han kommer åka hem och lägga sig i sängen på kvällen, på natten. Och känna att jag har ju bara hunnit med kanske 25% av det som jag tänkte i morse att jag skulle göra. Då, för det är hela tiden nya saker som dyker upp och så på det då i en klubb som inte är så harmonisk. Det måste ju vara, får man inte trycka över bröstet efter ett tag där, så är man ju övermänsklig nästan.
Ja, precis. Och därför så är det ju, det var därför jag blev intresserad av Steve Bruce där, hur det ligger till med det. För alltså, Bachner och andra Newcastle-supportrar ville skriva då att de poängen vi har tagit har nästan varit, kanske inte alla, men många har varit nästan oförtjänta.
Ja, jag såg också den här, bara man pratar om Steve Bruce, men jag har ju ändå sett Newcastle en del. Jag såg när de spelade 0-0 mot Liverpool, som visserligen inte var i toppform då. Men det är ju så att, vad var det Stenmark som sa? Att, vad var det, han pratade någonting om tur?
Ja, ju mer jag tränar desto mer tur har jag.
Ja, det var så tråkigt val. Mm.
Det är omvänt för Kalle Alvarsson.
Så finns det ju ändå någonting i att, visst man kan tycka att anfallsspelet framförallt i Newcastle, det är ju under all kritik och så. Och att vissa av värvningarna som kanske har gjorts under Steve Bruce har inte gett någonting. Men samtidigt så är det ingen hemlighet att Newcastle som klubb är ju en otroligt dysfunktionell klubb. Där det är år efter år, det spelar ingen roll om man sätter in Klopp eller Pep där. Man kan spela lite roliga fotboll, men de kan ju heller inte bli ett topplag liksom. Och någonstans så...
Du drar en lans för Steve Bruce.
Ja, gör jag det?
En defensiv lans.
Jag drar liten lans. Ja. Minilans. Men någonstans så vill jag ändå tro att visst, säkert hälften av den här poängen kanske har kanske varit oförtjänt. Men hälften är ju inte det. Och då har man ändå tagit ihop fan 7 poäng mer än Sheffield United. till exempel. Ja. Och där kan man säga då, menar, gjorde en jättebra säsong förra säsongen. Steve Bruce, han har någonting som gör att spelarna inte helt slutar spela för honom till exempel. De fortsätter kämpa och de fortsätter slita. Framförallt i försvarsspelet där de parkerar bussen. Och sen så försöker de ha lite flyt ibland då, kanske på någon fast situation eller någon kontingssituation som de kan få in en boll på. Men någonstans så den klubben får vad den förtjänar. Det är väl Steve Bruce då kanske.
jag tänker då att vara tränare och kanske särskilt i en typ en svensk miljö, att det handlar hela tiden om att man blir avbruten. Men om vi skulle testa hur jobbigt, för här har ju vi lyxen att, så här, att det inte är så. Mm. Men om du nu, har du någon, den behöver inte vara bra, men om du ska försöka berätta någon anekdot, en klenod, vilken som helst. Aha. Och så försöker du föra den begriplig från start till mål, samtidigt som jag hela tiden avbryter dig med små saker som störningsmoment då. Vi vill se om du klarar av det.
Ja, shit, alltså, ska jag hitta en... Ja, men ja, jag har en. Det är verkligen en 2+ klenod. Detta var kanske 2000, kan det vara 2008, 2009 någon gång där. Och David Elm kritar på för Fulham.
Hör du, förlåt att jag var pinsamt. Jag sa ju fel förra gången vi spelade in. Jag tror jag placerade Mostovoy i Sociedad. När det var ju själva verket såklart Celta Vigo.
Ah, det var det. Ja.
Det var fel. Jag tror jag blandade ihop dem. Jag pratade om Karpin och Mostovoy. Att det var blandade ihop dem lite med Kovacevic och Nihat. Ah. När de gjorde målburarna osäkra i Sociedad.
Ja, jag nickade nog bara med där också. Va, just det. Ja. Sociedad.
Ja, så det bara passa på att rätta
jag
till.
Jag säger. Ja. Ja, men det var 2008-2009. David Elm sensationellt lämnar Kalmar för Premier League-laget Fulham. Och jag tänkte, fan.
Där skulle man ju nästan kunna nämna också. Alltså, det blir lite fusk eftersom de är bröder. Men det är ändå, apropå små samhällen som producerat mycket. Lilla Johansfors där.
Hette det Johansfors?
Laget hette ju det. Jag vet, jag kändes fel när jag sa det. För lilla byn heter ju någonting annat.
Ja. Någonting med mål. Det är inte Blomstermåla, men det är...
Nej, det är Benno Magnusson och Roger Magnusson. Också värd att nämna, förstås.
Ja, det är ju.
Men det är tre bröder från samma lilla by som
fan,
alla.
Jag tyckte inte komma på det.
Ja, det var dåligt.
Ja. Ja. Så jag tänkte då att jag måste åka över till London. Var med här de första dagarna när han installeras i den här Premier League-världen. David Elm tänker man ju. Liksom, det är inte riktigt...
Det är liksom otäckt när man läser om London nu och alla, alltså, den här lockdown som är och hur många covidfall det är och hur sjukhusen verkligen går på knäna. Finns det någon oro för att Premier League inte ska spelas? Det börjar allt mer kännas som orkestern som står och spelar på Titanic. Mm. Kommer den, snackas det något om huruvida de kommer kunna gå i mål eller är det snack om att den ska
avbrytas? Ja, det är ju märkligt nu. Till exempel så är det, tror jag, Fulham som ska spela match mot Tottenham här om 48 timmar. Och de vet fortfarande inte om den matchen ska bli av för de har haft så mycket coronafall, framförallt då i Fulham. Så att, och men Aston Villa när de mötte Liverpool här i FA-cupen, de ställde ut med sitt U18-lag i princip för att de hade bara coronafall i truppen.
Mm.
Så nej, så tillbaka där till Elm, så jag kände ju att jag måste åka över till London och jag ringde Patrik Mörk som var hans agent vid den tidpunkten och han satte oss i kontakt och David Elm.
Den borde vi kanske ha nämnt också när vi sa bra saker som hänt under året. Patrik Mörk figurerar ju i den dokumentären som var om Odilon. Jag minns nog inte titeln på den, men den var ju värd att nämna.
Min son Sigge, vi såg den här tillsammans. Det finns ju en scen där Odilon är helt ny och går runt i någon typ Ica eller någon Domus. Domus finns det ens? Coop. Någon butik. Och ska handla för första gången till sin lägenhet. Och stannar vid flingorna och tar en låda Frosties. Varpå han verkar älska detta. Man ser när han verkligen njuter av de här sockrade cornflakesen. Och sen är det ytterligare en scen mot slutet. Där han också köper en ny låda Frosties.
Ja.
Så nu käkar jag Sigge Frosties hemma på helgerna.
Inspirerad av
och tänker på Odilon.
Ja, det är fint. Ja.
Nej, men så jag kommer till London, träffar David Elm som då har Roy Hodgson. Och de förenar sig någonstans i sitt intresse för litteratur.
Vilken var den sista resan du kunde göra i jobbet utomlands?
Var det VM i Frankrike? Dam-VM, tror jag.
Oj.
Det var det faktiskt. Ja. Sommaren 2019. Fan vad kul vi hade det där, jag och Daniel. Alltså.
Ja, visst det.
Det var jävla roligt faktiskt.
Ja.
Men Roy Hodgson var tränare där och det var ju framgångsrikt lag. Bobby Zamora var väl kvar, tror jag, skulle eventuellt bilda anfallspart tillsammans med David Elm. Och så hade de Clint Dempsey, vill jag minnas också. Och så Hangeland, mittbacken.
When the ball hits the goal, it's not Shearer or Cole, it's Zamora.
Ja, fint. Bobby. Ja, vi satt och snackade på hans hotell, någon söderförort där, ut mot Wimbledon tror jag det var. Gjorde liksom grundintervjun där. Och minns att vi hade en jäkligt svajig fotograf, en frilansfotograf, en Londonbaserad engelsman som skulle komma ut.
Var han inte så engagerad?
Nej, han var inte så engagerad. Han var sådär, jag ska bara ta en snabb bild. Man är ju van då, på den tiden jobbar man mycket med Peter Widing då, som tyvärr inte finns med så länge, som var bildredaktör, men som var extremt noga och väldigt sådär uttänkt. Han skulle liksom plåta i olika miljöer, den här fotografen. Ja, bara jag tar en bild här när han sitter och käkar på hotellrestaurangen här. Jag tänkte, detta känns inte bra. Sen så dagen efter så...
Har ni korrläst? Ni ska ju lämna nu på måndag nästa nummer. Ja. Har ni hunnit komma, har ni hunnit korreläsa? Har Georgie varit här, korreläsaren?
Ja, börjat. Det påbörjas nu framförallt idag då, med en vecka kvar till lämningen.
Det uppstod en liten minidiskussion om korreläsning i någon Twitter-tråd här för några veckor sedan. Och det verkade som att folk var oväntat intresserade av korreläsning.
Ja, precis.
Men det var då, apropå att det slarvas så mycket, tror jag, i svenska tidningar. Både språkligt och dramaturgiskt. Och då var det väl att någon sa att korreläsare inte fanns längre. Det hade man ju förr på alla tidningar. Och då kunde vi påpeka då att än finns de. För vi har ju då korreläsaren Georgios Harkovic. Ja. Som är mycket sträng. Men det verkade då nästan som att folk skulle vilja höra mer om det.
Jag kommer att hoppa in där i den tråden och berättade också, förutom då var avlönade korrekturläsare Georgios, så har vi ju dessutom Claes. Jag tror att det är en pensionerad lektor i svenska och engelska som efter varje utgivet nummer sitter hemma i Lerum där jag tror att han bor och korrekturläser då i efterhand. Det är för sent för oss att korrigera språkfel. Men han kommer in med sån här vikta, vad heter det, hundöron. Och där det är liksom uppläxningar i grammatiska felaktigheter som har begåtts här av redaktionen.
Ja, någon gång stod det på framsidan bra. Ja, och då förstod man att det här måste vara det bästa.
Det är korset, det är kors i taket då. Ja. Ja. Ja, men så David Elm där, så jag kommer ihåg det.
Jag var inte riktigt klar där. För alltså, korreläsning handlar ju inte bara om att hitta stavfel som man ska rätta. Utan det är även att reagera på meningsuppbyggnader kanske, och det är någonting som jag tycker man har smugit in allt mer i svenska tidningar, och nu menar jag kanske framförallt sportpress då, och att, ja, vi har pratat om det här tidigare, men att man är nästan överdrivet lojal med att citera korrekt, och jag menar inte att man inte ska citera korrekt, men att det går inte att citera talspråk alltid, och där tycker jag man allt oftare ser, och jag misstänker att det också har att göra med att det är inte alltid numera heller som att någon talar med en tidning i telefon eller face to face, utan det kan vara på mail eller på sms, och där uppstår det kanske lite dilemma då, om någon har skrivit en kommentar på sms som du ska föra in i tidningen och den har skrivit att stavfel är klart du ändrar, men folk som inte är utbildade att skriva kan ju liksom uttrycka sig lite som inte ser skriftspråket ut, hur mycket man får. Jag läste av någon anledning så läste jag om Kevin Walker som fick uttala sig apropå coronasituationen och när det var snack om att det skulle stängas ner även för ungdomsidrott och så i Stockholm. Sen blev det väl inte riktigt så. Då hade de pratat med flera sportprofiler.
De stängde ner i Stockholm?
Ja, det gjorde de. Ja, för att fråga vad tycker de? Och det här citatet, det är inga fel i det, men det känns som att Kevin Walker antingen har skickat det här och så har reporten bara tagit in det rakt av, eller så har man varit liksom för lojal med, för han säger så här då, att göra det vi behöver göra för att säkerställa samhällets bästa i att minska smittspridningen känns ju smart, att stoppa ungdomsidrotten känns ju hemskt, utomhus borde kanske dessa saker fungera. Så pratar man ju inte riktigt, va? Rätt eller fel är jag fel person att svara på, men vad idrott betytt för mig i mitt liv är ju allt, om inte väldigt mycket. Aktivering av barn är superviktigt och jag tror de flesta föräldrar kommer lösa detta på ett kreativt sätt, men hoppas vi kan göra andra saker för att minska smittspridningen. Det låter som att Kevin Walker har skrivit det här, tycker jag, i ett sms.
Ja, det är ju inte någon låttext heller.
Nej, och så har man hällt in det rakt av. Men sådana grejer ska ju en korreläsare också reagera på. Att det här blir lite för svårbegripligt och att man måste också kunna korta i folks resonemang. Och så.
Ja, men så minns jag då att vi satt och käkade middag på restaurangerna på kvällen. Ganska flott hotell var det som Fulham betalade för innan han skaffade en egen lägenhet. Jag minns också att han var väldigt mån om när jag frågade, var tänker du bo? Vill du bo in i stan och sådär i London och så? Nej, då skulle hans tjej då var en tjej, jag vet inte om de fortfarande är tillsammans. Hon var väldigt intresserad av hästar och ville rida. Så det var viktigt för dem att bo lite utanför där hon hade närhet till något stall. Men så minns jag att jag bjöd på denna notan på kvällen. Det ska man göra som reporter. Man ska helst inte bli bjuden på. Och det var rätt dyr nota. Liksom, det var en tre rätter så. Londonpriser. Dagen efter då så jag kom in till centrala London. David var intresserad av litteratur. Tänkte jag kan ta med honom till en bokaffär som jag känner till i London. Och han hade inte varit så mycket i London. Tänkte jag, nu kan jag ta med honom till denna. Och han var ju väldigt imponerad. Tänkte jag, bra, skaffa lite poäng. Kanske han öppnar upp sig ännu mer här inför sista intervjun när jag ska dra hem från London. Och så avslutar vi med att åka upp till ett café som jag har varit på tidigare. Högt upp ligger nära Piccadilly Circus detta. Så man åker högst upp med utsikt över, ja, jättefin utsikt över London. Där man kan sitta efter man har köpt sina böcker och ta en cappuccino. Och så hade jag inga pengar på mig, kontanter. Jag hade glömt min plånbok. Så när vi hade varsin kaffe så sa jag till David att jag är ledsen här David. Skulle du kunna, jag har tyvärr bara ett par pund på mig. Skulle du kunna ta den här idag? Jag har glömt min plånbok hemma. Så kollade han på notan och så sa han att det var, jag säger att det blev 6 pund. Ja, så sa han, jag har 3 pund. Har du 3 pund? Så, ja, sa jag. Så la fram 3 pund. Det var slut på klänningen.
Ja.
Du förstår.
Hur, var det jobbigt?
Och berättade den?
Ja.
Nah, nu visste jag lite för minst att du skulle avbryta mig.
Ja,
hade jag inte vetat om det från början så hade det ju varit tufft.
Ja, då hade du blivit lite irriterad kanske. Ja.
Men jag tror att många som lyssnade på min klenod kände att den var inte så stark.
Nej, vad var kontentan, var det att han eventuellt var lite snål just där?
Ja, lite snålare just där. Man tänker att nu har han precis kritat på ett kontrakt som gör honom rätt mycket trätare än vad jag är. Och jag bjöd honom på middag kvällen innan. Men det fanns säkert inget ont i honom. Jag tror inte han tänkte efter. Jag tänkte att jag kanske till och med hade sagt någonting på kvällen innan att jag ska helst inte bli bjuden på en nota. Så jag tänkte han kanske, då tar vi i alla fall halva var.
Ja.
Så vill jag ändå. Jag vill vara så snäll mot David att jag tänker att det var så det var.
Ja. Bra jobbat. Vi får väl se då för de här, både de nya och de gamla tränarna, hur väl de lyckas med den här kombinationen att släcka de här tillfälliga bränderna och samtidigt kunna ta sig framåt utvecklingsmässigt och hålla kursen.
Mm. Därmed Johan, så är det hög tid för oss att nämna norrländska Martinsons igen då, som har gjort det här avsnittet möjligt. Och de ligger då bakom många av de nya fotbollsläktarna i limträ som poppar upp runt omkring i Sverige. Allt från de här stora arenorna som nya studenterna i Uppsala till betydligt mindre läktare för några 100 personer. Martinsson har då bland annat utvecklat en monteringsfärdig läktare i trä som är projekterad och klar för snabb leverans och gör det enkelt och tryggt att köpa en läktare oavsett vilka förkunskaper man har. Kanske är då detta någonting för alla klubbar som klättrar i seriesystemet och vill erbjuda sina fans klimatsmarta och behagliga läktarmiljöer. Mer om hur enkelt det är att beställa en läktare i limträ hittar man på martinsons.se med ett S. Martinsons.se.
Mm. Vi är tillbaka om 2 veckor igen när jag förhoppningsvis har genomfört en inskolning på förskola utomhus i slask. och efter det så blir det varje vecka då. Mm. Som vanligt när jag är tillbaka och jobbar, även om det blir hemifrån en del, lite mer som vanligt.
Så är det. Tills nästa gång önskar vi er framgång och lycka.
Det gör vi, absolut.
Ta hand om er. Hej då!